Fredag är den sista dagen på arbetsveckan. Stefan Winiger heter jag. Ni lyssnar på Slaget efter 12. Det här har varit en omstörtande vecka inom fotbollsvärlden, får vi säga. Så till den grad att även de som i vanliga fall inte nu i detalj följer med har inte undgått att märka att det har hänt något stort, och det ska vi prata om. Nämligen att 12 av de största klubbarna i europeisk fotboll plötsligt kom ut och sa att vi tänker starta en egen liten liga där vi bara spelar med varandra. Tyckte de var en bra idé, men den har väl fallit sönder och samman, den här ligan, vid det här laget redan. Och varför det gjorde så och varför alla var så arga på det här, det ska vi prata om i Slaget efter 12 med Linda Sällström, fotbollsproffs i Paris, FC Paris. Välkommen till Slaget efter 12. Nu har jag inte Linda här, var med alldeles här.
Ja, hej.
Hej Linda, ja, nu hör vi dig. Välkommen till Slaget efter 12.
Tack så mycket.
Med har vi också Peter Lundberg som är förbundskapten för Finlands U18 och U19 herrlandslag. Välkommen till Slaget.
Tack så mycket, tack så mycket.
Du är med oss från Åland där du är hemifrån. Välkommen.
Jajamän.
Och sen har vi här Kristoffer Herbert som är producent på Ylesporten här, Yles fotbollsexpert. Välkommen du också.
Tack.
Hörrni, ni som är nu så här riktigt insatta i allt det här. Hur har ni upplevt den här veckan? Ska vi börja med Linda Sällström, är det en stor vecka det här? Vad har hänt?
Nej, men det kom som en blixt från klar himmel, och plötsligt var det ett väldigt uppstånd kring det hela. Jag har själv också lite undrat vad det är frågan om. Att först meddelar man att nu ska vi göra en sån här grej och så blir det en världens kalabalik, och bara ett par dagar senare bara nej, det blev inte något, och alla verkar vara sura och arga, och mest undrar jag bara att vad är det som händer, och det har varit så mycket snack om de här alla miljarderna, hundratals miljonerna som alla klubbar ska få. Jag har bara funderat, var kommer de pengarna ifrån? Det hade inte stått någonstans, det står bara om hur mycket alla klubbar skulle tjäna på det här upplägget, men varifrån kommer de pengarna, vem betalar?
Det är en jättebra fråga. Ska se om vi kan reda ut det här i sändningen. Peter Lundberg, det här är storm i fotbollsvärlden. Hur har det upplevts hur har du upplevt det på Åland?
Ja, men jag håller med Linda att det kom väldigt snabbt som en blixt från klar himmel. Och först tänkte jag att men det där blåser över snabbt och det kommer alltid lite rykten och sådär. Men det tog inte många timmar förrän jag förstod att det här verkligen var allvar och att det var en stor grej. Och det började gå virala klipp på Twitter med Gary Neville som gick loss och Boris Johnson och Macron uttalade sig, och supportrar samlades och protesterade. Så då förstod man att okej, nu är det någonting annat än ett löst rykte och sådär. Och med tanke på hur allvarligt menat den här stöten var så kom det verkligen från ingenstans, tycker jag. För jag hade i alla fall inte hört några långt gångna planer på det här. Man har hört alltid genom åren något rykte hit och dit och att man ska ändra format, men det kom verkligen plötsligt för mig.
Mm. Jag ställer samma fråga här till Kristoffer Herberts också. Alltså det här, en tsunami i fotbollsvärlden, eller vad skulle du säga?
Nej, absolut. Och jag håller med om att det kom plötsligt, men det är också någonting som har varit på gång väldigt länge. Planerna på en europeisk superliga har funnits faktiskt i över 50 år. Det har varit stora rubriker till exempel i slutet på 80-talet att nu är det här verkligen på gång. Men det har alltid så att säga tystats ner och lugnats ner innan det har gått så långt som det gjorde nu. Och jag tror ju att en orsak till att det gick så långt nu är pandemin. Att klubbarna har haft större ekonomiska problem än annars, framför allt i Spanien och Italien, och därför vill hitta nya sätt att tjäna pengar. Så där i korthet, om man ska förklara vad det handlar om, så är det alltså att de största fotbollsklubbarna i Europa, är de sedan 12 eller 15 eller 20, har haft planer på att starta en egen liga utan mellanhänder, så att säga. Utan det europeiska fotbollsförbundet, utan det nationella fotbollsförbundet, utan en liga som klubbarna själva arrangerar, där klubbarna får alla pengar och också all bestämmande rätt. Och just den här gången var det då 6 engelska lag, 3 spanska lag och 3 italienska lag som i söndags, sent på söndag kväll, meddelat att nu har vi grundat den här ligan och nu ska vi börja spela i den här ligan så fort som bara är möjligt. Och givetvis så reagerar FIFA och framförallt UEFA väldigt starkt, för det är ju de som skulle vara de stora förlorarna rent ekonomiskt sett. Men jag tror att de här 12 klubbarna togs på säng av det kompakta motståndet från alla andra, det vill säga fans, medier, både tidigare och nuvarande spelare, tränare, andra klubbar och, som Peter var inne på, till och med regeringar och brittiska kungahuset uttalar sig också i det här. Så motståndet blev så otroligt kompakt från alla håll. Det fanns inte stöd någonstans ifrån överhuvudtaget, och det ledde då till alla ursvängars moder, tycker jag vi kan kalla det. När man i 3 år faktiskt, Real Madrids ordförande Perez konstaterat, i 3 år har man hållit på att planera det här, och så ändrar sig de brittiska klubbarna på 2 dygn. Mm. På söndag kväll fanns den här ligan, och på tisdag kväll så fanns den inte längre. Så det är ju en otroligt intressant vecka på alla sätt. Och det som man nu behöver diskutera mest av allt är att vad nu? Vad händer nu? Hur ska vi gå vidare? Rent konkret, ska de här klubbarna bestraffas på något sätt för den här planen de har haft? Och en mycket intressantare fråga, att finns det nu någon form av momentum att förändra fotbollen lite mer? Gå lite mer på djupet och förändra fotbollens strukturer när det här har väckt så otroligt mycket känslor och ont blod och ilska och också lite glädje. Skulle det precis just nu vara ett bra läge att göra om maktstrukturen lite mer, så att vi inte bara fortsätter precis som vanligt, precis som fallet var på lördag kväll innan nyheten om den här superligan sipprar ut?
Mm-hmm. Okej, okay. Nu börjar jag ana det, storheten i det hela här. Vad Linda Sällström och Peter Lundberg här, alltså, ni sa båda att det här kom som en blixt från en klar himmel i det här. Alltså, det här, hur har ni, jag menar, ni som är verksamma, vad har era, Linda Sällström, vad har dina klubbkamrater, spelare sagt i Paris? Har alla varit på något sätt det här, stått här med hängande, gapande munnar och säger, vad är det här, eller?
Nej, vi har inte själv talat så mycket om det med lagkompisar inom laget, men hos mig väcktes också tanken att de här stora herrklubbarna, det är egentligen de som har de största damklubbarna också ute i Europa, och fanns det någon plan för dem då? Att vad hade man gjort med alla damklubbarna? Hade de varit kvar i sina gamla ligor och bara herrklubbarna kört sin egna liga, eller hade någon överhuvudtaget i något skede tänkt på damfotbollen och damklubbarna, eller var det bara ägarna som tänkte med plånboken här och tänkte att det här är en bra idé? Och jag är lite förvånad över att hur de som hade tagit alla de här besluten om att göra den här ligan blev så förvånade över allt motstånd. Jag fattar inte liksom, vad hade de förväntat sig? Att folk skulle vara jätteglada och, eller att det inte skulle komma några som helst liksom negativa röster eller något uppstånd eller uppror mot det hela. Så jag hade nog inte tänkt så långt annat än bara på pengar här.
Nej, där till Linda så kan jag väl inflika att jag tror det här dokumentet där hela den här ligan presenterades, hur den ska spelas, det var ju väldigt långt gångna planer, så är det väl som så många gånger tidigare i fotbollsvärlden att damerna fick en halv sida av 170. Jag tror det var 170 sidor det här där allting presenterades. Och det fanns en halv sida där man konstaterade att tanken definitivt är att det också ska bildas en damliga. Efter att herrligarna kom igång så ska det enligt samma premisser med samma klubbar också finnas en damliga som då badar i pengar också, precis som den här ligan ska göra. Och just det här med reaktionerna, så tror jag att klubbarna hade varit förberedda på reaktioner från till exempel fotbollsförbund, från andra lag och från fans. Det tror jag de helt hade räknat med. Där togs de inte på säng. Men jag tror att de uppfattar till exempel det politiska motståndet som lite oväntat. Storbritannien, där motståndet var som störst, har ju en höger regering, en konservativ torgregering. Jag tror att de här klubbägarna hade tänkt att det är okej med fri företagsamhet och att tjäna ännu mer pengar. Men Boris Johnson satt ju upp fingrar i vädret och såg lite vart det blåste, och det blev ju direkt en massa tal om straffskatt. Där, att de här spelarna inte skulle få arbetstillstånd, inte skulle få arbetsvisum, och till och med att de brittiska relationerna med Förenade Arabemiraten skulle få sämras på grund av det här. Manchester Citys ägare kommer från Abu Dhabi. Så att jag tror att klubbarna var förberedda på ganska mycket supporteruppror och tänkte att det kan de kanske leva med. Men just när de mäktigaste männen i Europa, Macron och Johnson och så vidare, satte sig emot det, så där tror jag klubbarna blev tagna på säng, eller klubbägarna.
Alltså det som Jag måste komma och tänka på en sak här när vi diskuterar. Jag måste ändå ställa så här, ordningsfråga nu. Alltså, varför kan inte nu om de där... Jag förstår att det här är de här namnen som vi hör talas om ofta i det här Champions League. Det är de här stora, stora Manchester och Barcelona och Real Madrid som vi hör talas om här hela tiden. Varför kan de inte så att säga, om de tycker det är kul på fritiden, få spela lite mot varandra bara? Om de sen fortsätter att göra alla andra matcher som fotbollsförbunden och ligorna och UEFA vill att de ska spela. Kan de inte säga, här på onsdag ses vi och så spelar bara vi. Varför är det fel?
Jag tror att det stora missräkningen som de gjorde, det var att de missbedömde den här underdog, David mot Goliat-grejen med fotboll. Uppflyttning, nedflyttning. Och vilka otroligt starka känslor det väcker hos supportrar. Om jag tänker tillbaka på mitt fotbollsliv eller all idrott, så de stora minnena är alltid kopplade till uppflyttning, nedflyttning, David mot Goliat, en underdog som slår en stor favorit. Det är sagor som Leicester, eller varför inte IFK Mariehamn, att de vinner finska ligan, eller att en liten klubb får spela i Champions League, eller att Island går långt i ett EM till kvartsfinal. Det är de sakerna som gör rysningar, det är de sakerna som skapar känslor, engagemang och förenar människor. Att se två jättebra lag spela en högkvalitativ match skapar inte alls samma känslor. Och där, det var det som jag tror att de missbedömde totalt.
Och alltså det här och drivkraften bakom det här, nu ska vi ta det här också från början här. Drivkraften bakom den här tanken att låta nu de här största klubbarna bara spela mot varandra, det är pengar och inget annat.
Pengar, och så finns det ett missnöje med UEFA. Man tycker inte att UEFA sköter saker så bra som UEFA borde, det vill säga det internationella fotbollsförbundet. Missnöje mot FIFA och UEFA är relativt utbrett på olika håll i fotbollsvärlden och av olika anledningar. Men de här storklubbarna tycker till exempel att Champions League är en ganska tråkig turnering, att för många matcher är betydelselösa och att det blir ännu fler betydelselösa matcher och att det skulle vara fiffigt att spela mot varandra. Men du har absolut rätt i det, att det är pengar som är drivkraften. Och det är på inget sätt pengarna, vill jag påstå, som fotbollsfansen har vänt sig mot. Utan det är just precis det där som Peter pratar om. Mm. Att man inte vill se dem rika mot varandra, utan man vill ha en klar underdog. Och man vill ha en klar stor favorit, en jätte så att säga. Mm. För att om man nu till exempel tittar, så en motivering som används varför den här ligan är dålig, att det blir så ojämnt mellan lagen när de får så olika mycket intäkter. Men så är det ju redan nu. Manchester United har den högsta spelarlönsbudgeten i Premier League. De använder 200 miljoner varje säsong på spelarlöner. Oops. Leeds använder, för att ta ett annat exempel då, på en klubb som har klarat sig bra den här säsongen, använder 25 miljoner. Det finns ju ingen som helst rättvisa där, att en klubb med 25 miljoner ska spela vecka ut och vecka in i samma serietabell som ett lag med 200 miljoner. Och det är inte det som Manchester United-fansen tycker är dåligt, att de har 200 miljoner och Leeds har 25, så det är inte pengarna i sig, men det är att de vill ha kvar de här matcherna, just det som Peter pratar om. Fotbollssupportrar vill ha den där underdog-mentaliteten, vill att 25 miljoner ska kunna slå 200 miljoner när de möts nästa gång i Premier League nu i helgen. Så pengar är drivkraften. Och pengarna i sig är inte som folk reagerar mot, utan just det att man tar bort chansen för de som har mindre pengar att slå de som har otroligt mycket mer pengar.
Att man använder pengarnas makt på riktigt. Det är okej att ha det. Det är okej att den egna klubben köper in de bästa spelarna. Det är jättebra. Men att man sen också använder det till att, så att säga, inte ens spela mot dem som spelar i en annan kategori. Är det här också, Linda Sällström, något som du känner igen där? Det här, finns det den här, eller hur tänker du kring det här att det finns klubbar som alltså kan spendera 200 miljoner på spelarlöner?
Ja, men jag tycker att det har rusat iväg med pengar i här fotbollen, och jag tycker att det har blivit alldeles för liksom pengaorienterat, att man lite glömmer bort själva idrotten, att det har bara blivit business utav det hela, och just det att det borde regleras mer, att hur mycket skuld klubbar får ha. Det är ju Barcelona och Real Madrid som jag har förstått har typ nästan miljardskulder men ändå köper de in svindyra spelare och får fortsätta på det här sättet. Själv kan jag tycka att det är på något sätt att fuska, att det är en slags ekonomisk dopning, att man använder pengar som man egentligen inte har för att skaffa ett idrottsligt försprång. Och det har vi, så vi i damallsvenskan också för några år sedan när Tyresö gjorde en enorm satsning, köpte in en massa kärnspelare, dyra spelare, vilket slutade i att de gick långt i Champions League och gick i konkurs sen mitt under säsongen. Och det kändes ju väldigt orättvist att de på skuldpengar har nått framgång som de egentligen inte var berättigade till. Och jag tycker att det är så tråkigt att det ska gå så hand i hand, pengar och framgång i idrotten. Ja.
Det tror jag vi är många som har tänkt när vi också, det gäller ju, alltså nu, jag säger bara nu norsk längdskidsåkning, har jag förstått att där kommer, när Finland kommer med vallan i byxfickan ungefär och stryker på lite före, så har norrmännen varit ett halvår i förväg med 9 långtradare och teknisk utrustning. Så vet ju hur det går. Men det här, alltså det här, hela det här ni beskriver, det strider ju på något sätt mot fotbollens själ och ideal, det här på något sätt, att från barnen som cyklar med en vattenflaska på pakethållaren till träningen och till matchen, och det ni vet är att bollen är alltid rund och att den bättre vinner alltid oavsett någonting. Så att det är egentligen där som det är det som har fått alla fansen på barrikaden, att de vill tro på någonting, på det, att det någonstans är ett rent spel.
Ja, jag håller med om det där och det allt som snackades här om David och Goliat och det hela och just att bli uppflyttad och nedflyttad och att känna att man ens har en chans, men att göra en liga som är stängd för alla andra och så bara spelar man där sinsemellan, ingen annan kan komma in och ingen av de här stora trillar ur utan de har sin egna lilla pengaklubb där, så det känns ju liksom som att där tänker man inte fotboll på något sätt eller liksom egentligen på någons bästa förutom bara på att tjäna pengar. Och det tycker jag att det är tråkigt, för jag vill själv att fotboll ska handla om just fotboll och det idrottsliga och spelarna och inte klubbägarna som ska tjäna pengar där i kulisserna.
Mm. Peter Lundberg, du som är lagkapten här för juniorlandslaget, här juniorlandslaget, alltså de här unga männen som du tränar här, som du har i ditt team här, hur ser de på den här världen där ute? Alltså är det här, är det dit, alltså det måste ju finnas ändå en dröm, du sa det här att sportlivet handlar om att uppgång och på något sätt att kliva upp och byta liga och sånt där. Ser alla det här framför sig och vet alla att är det dit de vill egentligen, till de där klubbarna?
Ja, men det tror jag, och det är klart att det är dagens unga spelare som kommer upp. De är ju födda in i det här pengahysterin och allt som det har blivit med efter Bosman och sådär, så att det är ju, de vet ju inget annat egentligen, men det är klart att just den här tävlingsinstinkten, att vissa matcher nästan känns som på liv och död, det tror jag är tufft att ta ifrån dem. Och samtidigt så, om man skapar en sån här liga som är stängd bara för vissa, så gör det också att du sätter ett tag, alltså det, just nu som systemet är uppbyggt nu, så kan alla som spelar i den högsta liga, och de här, om vi tar mina ungdomslandslagsspelare till exempel, som spelar i, om de spelar i en finsk ligaklubb, så rent teoretiskt så kan de vinna Champions League inom 2 år. Om de vinner finska mästerskapet och sen vinner sina matcher i Champions League, så är de bäst i hela Europa. Och det är ju en utopi, men det finns där. Och att sätta ett tak för det och att det inte ens är möjligt, det tycker jag tar bort en stor del av charmen med idrott.
Nej, jag håller med. Jag kan ju kalla det som Peter pratar om som en illusion. Illusionen att de mindre kan hävda sig mot de större, för att det händer en gång på 20 år, är ju viktigt att ha kvar. Men om vi tittar på fotbolls-Europa, så är det ju trots allt bara 8-9 klubbar som kan köpa vem de vill. Det vill säga, det är de här riktigt stora. Real Madrid, Barcelona, Juventus, Bayern München, Paris Saint-Germain och sen Man United, Manchester City, Chelsea och Liverpool. Ungefär de. Mm. De kan köpa precis vem de vill. Och om vi sen tittar på de 10 nästa klubbarna som kommer under där, så där finns sådana klubbar som Borussia Dortmund och Tottenham, jättestora klubbar som har aktuella spelare som Erling Braut Haaland och Harry Kane, som kan gå för 100 miljoner kanske i sommar till någon av de här 8 klubbarna. Det vill säga, det är verkligheten. Det som Peter pratar om är det som vi drömmer om, att det ska vara på papper att om 2 år kan vem som helst bli Champions League-mästare. Men i verkligheten så är det faktiskt bara 8 klubbar som egentligen kan köpa vem de vill. Inte bara från alla klubbar i hela världen, utan också från de följande 8. Så att det är en otroligt, otroligt smal topp. Och jag tycker ju att om man på lång sikt ser vad som skulle vara bäst för fotbollen. Så nu pratas det väldigt mycket om att alla är under samma tak. Fotbollen har visat sig vara enig med FIFA och UEFA. FIFAs president hade ett sån här klassiskt Trump-tal, att antingen är ni mot oss eller så är ni med oss. Och det vill säga, man har enats om att det finns en enda fotbollsfamilj. Och det gör ju att ett lönetak vore möjligt att genomföra. Det vill säga att man skulle gå över på en sån modell där det finns ett maxbelopp som man får betala åt spelare, och det finns ett maxbelopp som man får sätta på sin spelartrupp. Och det skulle göra det otroligt mycket mer intressant, ovisst och spännande. Men supportrar vill inte. Jag tror inte supportrar till Manchester United eller Liverpool eller Barcelona eller Real Madrid vill ha lika stor spelarbudget som Burnley eller Southampton eller Getafe eller Valladolid, utan de vill att det ska vara de som är de stora mäktiga. Och därför tror jag aldrig att vi får det där lönetaket som för mig skulle vara lösningen på så otroligt många problem.
Att det kommer någon slags fackförening här och slå näven i bordet. Fackföreningarna
är också mot det här, eftersom fackföreningarna tycker att spelarna ska kunna tjäna hur mycket som helst. Det finns ju inte en spelarförening heller som tycker att det är en bra idé med lönetak, för de vill att när en spelare blir värvad av Manchester United så ska den få en månadslön på 400 000 euro. Och där, det är där som man borde komma åt det, men jag tror alltså tyvärr, jag är pessimist här, jag tror inte att viljan finns att komma åt de här riktigt höga lönerna, egentligen från något håll. Det som Linda var inne på också i början. Det finns för mycket pengar. Om man ska bli av med pengarna så måste supportrarna vilja ha lite mindre nyförvärv, lite mindre titlar, lite mindre bucklor, lite jämnare bland de här 20 lagen i Premier League. Och det tror jag inte att fansen till topplagen vill.
Mm. Jag tycker det finns en fara med den lönetagsgrejen också, för att det är just då tar man, det man riskerar att ta bort det här, om en klubb gör saker bra, om man har en bra akademiverksamhet, man fostrar bra spelare, man rekryterar, har en bra rekryteringsprocess, så alltså gör man saker och man får bra resultat på planen, man gör taktiskt, tekniskt bra saker på planen, så ska man också vara förtjänt av det och kunna införskaffa bättre spelare än andra, därför att man har en bra verksamhet. Men det jag tycker är att man borde få ner hela liksom grejen, och att om UEFA och FIFA får in en massa tv-pengar, behöver man slänga tillbaka så mycket till klubborna? Nej, det tycker jag inte man behöver göra. Man kan se till att andra underutvecklade delar i världen, att de får hjälp med sin fotboll. Man kan skjutsa mycket mer pengar in och dela med sig till damfotbollen. Det finns otroligt mycket ställen man kan sätta pengar istället för att pumpa tillbaka allt till klubbarna. Så man får ner liksom alla klubbars ekonomi eller inkomster lite grann, så att man trissar ner de här lönerna och ekonomin i fotbollen. Men samtidigt så måste finnas, jag vill inte att det ska finnas ett tak på det sättet, för då kan du också bli straffad för att du gör saker bra. Och där, det ska finnas den här att ja, men vissa är starka därför att de gör det bra, och så får man den här underdog och David mot Goliat igen då, som jag tror är så viktig. Och det finns en risk där med lönetak, ser jag.
Linda Sällström, hur tänker du kring spelarlönerna?
Ja, alltså, jag tycker bara det är så sjukt att jag är fotbollsspelare och älskar ju min gren, och själv tycker jag ju att det känns viktigt att spela fotboll och så. Men det är att man ska tjäna liksom så många miljoner för att sparka på en boll, känns ändå liksom som att vart är världen på väg? Och just det att man köper en fotbollsspelare, man använder hundratals miljoner för att köpa en fotbollsspelare, när man typ med samma pengar skulle kunna, ja, hur många liv skulle man inte kunna rädda med de pengarna? Så jag tycker bara liksom, världen är lite galen ibland.
Mm. Och kan man se nu det här förslaget med de här största och antagligen rikaste klubbarna, eller vissa har ju stora skulder också, men de här största, vi använder det ordet nu, här klubbarna, att de också är väldigt speciella. De har ju, många har de, extremt förmögna ägare. Det här är inte längre så att föräldrarna i barnserien sitter i styrelsen. Det här är så långt bortom. Det här är storfinans. Och jag har läst att en amerikansk investeringsbank har ju lovat några enorma lån till den här ligan för att dra igång det här. Så det här är storkapitalet som arbetar i fotbollsskepnad egentligen.
Nej, men så är det. Och det fanns flera olika typer av klubbar som var med i den här superligan. JP Morgan, som du säger, stor finansiär. Mm. Och det är då de här, dels Barcelona och Real Madrid, som är verkligen, vi kan kalla, institutioner som har val av ordförande och där medlemmarna har saker att säga till om och så. Mm. Men där klubbarna är så monumentalt stora i sina länder. Barcelona är ju Katalonien mer eller mindre, och Real Madrid är spanska kungahuset. Och så sen så har vi i England en helt annan situation, där vi dels har oligarker, Roman Abramovich, Chelseas ryska ägare, och Sheikh Mansour, ägaren till Manchester City, som har hur mycket pengar som helst och som kan plöja ner hur mycket pengar som helst i sina klubbar. Och de klubbarna har relativt snabbt, om vi ser historiskt sett, blivit bra, blivit enorma maktfaktorer. Och för dem är det inte så stor skillnad om de går 100 eller 200 miljoner på minus. Exakt samma sak med Paris Saint-Germain. Det är liksom en otroligt dyr leksak för nationen Qatar. Men det som sen är mellantingen mellan de här var väl de som mest ställde till med hela det här superliga-rabaldret. Och det vill säga, det är Manchester United, Liverpool och Arsenal, för att ta tre exempel, som har amerikanska ägare som ser det som en investering. Som vill tjäna pengar, som vill ha mycket pengar tillbaks. Som inte är institutionen och som inte är oligarken som bara kan strö ut pengar, utan som med sådana som vill göra klar vinst och ren business på det här. Och det är den typens ägarskap som blir vanligare och vanligare i fotbollen. Att människor, rika män, precis som du säger, köper in sig i fotbollsföreningar för att tjäna pengar.
Mm. Är det här något, alltså, Linda Sällström, Paris FC, vad är för sorts klubb? Det känner du igen den här verkligheten, eller är Paris FC en helt riktig fotbollsklubb?
Nej, alltså innan Paris FC eller damlaget gick med i Paris FC var det JVC, och det är en väldigt uppskattad klubb med väldigt lång historik på damsidan med Champions League-titlar och så, och gick sedan samman med Paris FC och bytte namn till Paris FC och jag vet inte riktigt var klubben får pengarna ifrån, men i alla fall en del av kommer från Bahrain, så det är väl några oljepengar där. Men jag tycker just det här att man borde reglera kanske lite mer det, varifrån pengarna kommer ifrån, hur mycket skuld klubbarna får ha, och just att kanske på det sättet jämna ut planen lite mer, att det klubben egentligen själv tjänar och förtjänar, det är det de kan använda, och just det som kommer från egen juniorverksamhet, fanartikelförsäljning och publikintäkter och tv-avtal och så. Jag tycker att pengarna kanske, det skulle vara mycket mer rättvist om intäkterna bara skulle komma därifrån, istället för att någon multimiljardär kan köpa upp ett lag och ha det som hobby och bara spruta in hundratals miljoner, eller just amerikanska investerare som kommer in och bara ska göra business. Jag tycker att det förstör det hela lite grann, och att om man på något sätt skulle kunna reglera det, varifrån pengarna kommer ifrån, och ha sätta in några gemensamma regler för det, så tror jag skulle kunna jämna ut planen lite mer och göra det lite roligare och rättvisare.
För det får en klubb idag egentligen göra precis som den vill. En fotbollsklubb kan alltså, vare sig pengarna kommer från korvförsäljningen och biljetterna eller kommer från någon oljeshejk som har det här som hobby att köpa spelare för miljarder, så det är bara att göra.
För att svara kort och seriöst på den där frågan, så finns det ju faktiskt någonting som heter financial fair play inom europeisk fotboll, där det går ut på att det måste finnas en balans mellan intäkter och utgifter. Men det här har visat sig vara ett litet spel för gallerier. För till exempel Manchester City blev på grund av brott mot Financial Fair Play utestängda från europeisk fotboll. Och så överklagade de till CAS och fick igenom sin överklagan så att de får vara med precis som vanligt. Paris Saint-Germain har man inte heller lyckats komma åt. Och det är alldeles fullständigt givet att Qatar pumpar in mera pengar i PSG än vad intäkterna klubben får är i storlek. Så att den fråga du ställer är central och man har försökt jobba på det, men man har inte kommit på ett bra sätt att verkligen lyckas med det här som också Linda efterlyser. Och där skulle man kunna efterlysa lite mera råg i ryggen, lite mera näven i bordet från UEFAs sida.
Och när du nu nämnde UEFA, det är en annan sak jag tänkte ta upp här innan tiden rusar iväg så vi hinner ta den också. Alltså den här veckan nu plötsligt är ju UEFA den som håller ordning här. UEFA hotar, vi utesluter er ur alla ligor om ni går vidare med där, vilket fick ju dem att backa snabbt. Och så där. Så att UEFA plötsligen står och FIFA, fotbollsförbundet och Europeiska fotbollsförbundet står plötsligen för den här ordning och reda. Och om jag nu tänker i min mentala här pressklipp här så är det väl inte det en ganska korrupt verksamhet det också. Så plötsligt är det här good guy, men har de inte just uteslutit tidigare ordförande på livstid för alla penningaffärer? Vänta nu, uppdatera mig.
Ja, för mig känns det konstigt också. De här organen har satt VM i Qatar och är ansvariga för det också. Och de uttalanden de har gjort nu också känns lite så där maktfullkomliga. Tycker jag. Så där, vem tror de att de är, att de kan bestämma precis vilka straff och sanktioner de kan utdela som helst. Så att det, ja, jag vet inte, man lever ju med verkligen speciella känslor också kring UEFA och FIFA. Och där har man nog verkligen, man vill nog kanske inte riktigt veta hur allting fungerar där heller, tyvärr.
Mm. Och egentligen den här stormen i fotbollsvärlden med den här superligaförslaget som nu är alltså helt nedlagt ju, började i söndags. Men det betyder ju att nu har vi precis samma förutsättningar, samma villkor som gällde fram tills i lördags. Så alltså världen med de här spelarlönerna och med ojämlikheten och med oljeshejkar och miljardärer och amerikanska investerare, det är precis som förut.
Vill du veta någonting hemskt? Det är väldigt mycket värre än vad det var i lördags. Jag kan ta två grejer som har hänt som exempel. UEFA presenterar i 20 av allt det här i måndags. Riktlinjerna och ramarna för nya Champions League. Som är ett väldigt märkligt hopkok. Som är gjort för att blidka de stora klubbarna. 36 lag. En enda serietabell med 36 lag. Lagen ska spela 10 matcher, fler än tidigare i gruppspel. Men alla de här lagen ska ha olika spelprogram och efter det ska man göra en serietabell. Och dessutom så är det två klubbar som de två bästa klubbarna som inte fick plats i Champions League får plats i alla fall. Som en belöning. Så det vill säga just nu skulle det vara Liverpool och Arsenal som har missat Champions League. Katten så att säga i England som skulle komma med och 6 lag från England skulle få vara med i alla fall. Det vill säga en klar försämring på alla sätt. Och det andra som har hänt är att när Andrea Agnelli, Juventus store man, tvingades avgå från föreningen som alla europeiska fotbollsklubbar har, där Aki Riihilahti, HJKs starke man i Finland bland annat, sitter i styrelsen. Han avgick för att Juventus var en av the bad guys. Så måste man ha en ny ordförande. Ordföranden som blev vald i hans ställe är Nasser Al-Khelaifi från Qatar, det vill säga PSGs store man som dessutom sitter med i organisationskommittén för tada, VM i Qatar. Det vill säga en som arrangerar VM i Qatar är nu ordförande för de europeiska klubbarnas centralorganisation, deras förening, deras gemensamma intresseförening. Och det var han inte i lördags när Juventus man var ordförande. Nu är det PSG istället. Så det har bara gått mer åt skogen.
Nu får ni här sist Linda Sällström och Peter Lundberg säga något som gör mig lite på hoppfull igen här om fotbollen. Berätta. Finns det något att blicka fram emot att allt blir bra ändå trots de här hemska buden?
Nej, fotbollen är förstörd för alltid. Det är bara hjälp.
Och Åland, har jag stöd från Åland? Goda nyheter.
Jag har stöd från Åland. Fotboll är fantastiskt. Vi har visat här på Åland att IFK Mariehamn, en liten familjär klubb, kan slå de stora klubbarna. Och att allting är möjligt och att fotboll kan knyta ihop ett helt samhälle och när supportrar går ihop så kan man åstadkomma stora saker och att det här har tagits till den här nivån, den här frågan som vi har diskuterat idag visar vilken otrolig glöd det finns i fotboll, och den tror jag kommer att leva kvar för alltid.
Tack för de helande orden, Peter Lundberg. Du skulle kunna bli präst i nästa liv. Det låter jättebra. Förbundskapten för Finlands U18 och U19 herrlandslag. Tack för att du var med i Slaget efter 12. Linda Sällström är målskytt och fotbollsproffs i Paris FC. Tack för att du var med också. Och Kristoffer Herberts, Kulesportens fotbollsexpert. Tack så mycket för att du deltog. Stefan Windiger heter jag. Vi hörs igen i Slaget efter 12. Tack för att ni lyssnade. Hej då.